Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 350, minsann. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Halloj!
Hallå, hallå!
Det är i talande stund bara 9 dagar till den allsvenska premiären. Vi återkommer till den, liksom de tröjor som Malmö FFs representationslag ska ikläda sig under 2024. Men allra först så pratar vi lite grann till om Svenska Cupen. För MFF besegrade som bekant Halmstad med solklara 4-0 på Örjans Vall. Och det var andra matchen i rad där Malmö malde ner motståndet i andra halvlek. Precis som mot Norrköping så blev det 4 mål efter paus. Och frågan är, Fredrik, om det är så här det kommer att se ut i år?
Ja, det tror jag nog det kommer vara till en stor del. I alla fall när man möter lag som inte har så stor ambition av att föra spelet själva. Vi ska väl också minnas, nu var väl kanske Öster lite mer kreativt, men det var ju ett sent avgörande där också, även om där MFF liksom körde på och malde ner. Så det är det korta svaret på frågan.
Jag tror Malmö ska passa sig lite grann för det här att det liksom blir någon trend att det hela tiden, för att till slut hamnar man i ett stressmoment att avgörandet dröjer och dröjer och dröjer, så att det vore nu önskvärt för dem att kunna slå hål på vissa lag lite tidigare än vad man lyckades med nu. Även om jag kan hålla med om vad spelarna sa, denna gången så var det en tydligare känsla av att ja, men det här kommer att bli mål för eller senare.
Det är... Men är det inte en trygghet att ha också?
Jo, både och tycker jag att det är. Men som sagt, det får ju inte bli så hela tiden att man... sträcks det här längre och längre fram.
Å andra sidan så menar det kräver ju fortfarande, alltså för att man ska få den utdelningen i slutet så måste man ju göra insatsen från början. Så att
nej, men det var nu var det ju inte så sent avgörande eftersom det var direkt i början av andra halvlek. Det var också så att vinden hade ju en avgörande betydelse här eftersom Malmö hade motvind i första halvlek. Det var väldigt, väldigt tydligt. Det var ju nästan kuling där uppe. Så att, alltså, Halmstad blev trötta väldigt fort i andra halvlek när de skulle kämpa mot vinden också.
Det är en sak att göra 5 mål hemma då mot ett lite naivt Norrköping. En annan sak att göra 4 borta mot ett defensivt viktat Halmstad. Mot Norrköping så handlade det mycket om höga bollvinster och instick som föregick målen. Mot Halmstad var det 2 nya hörnmål får man säga. 1 ytterligare på inlägg och 1 på skott utifrån. Tiden med det lättlästa MFF förbi, Max?
Jag tror vi pratade lite om det här förra gången också, att bara det faktum att man nu även använder högerkanten har ju förändrat, tycker jag, bilden väldigt mycket. Det var ju väldigt förutsägbart många gånger innan. Och sen är det, vad ska man säga, små nycklar. Det verkar som man har fått ordning på det här med fasta situationer. Lasse Berg-Jonsson får vi väl prata om än en gång. Hans sätt att spela och nu även göra mål faktiskt. Liksom, där det är lite mer distinkt rakt från hans sida gör ju väldigt mycket, tycker jag.
Syns väldigt tydligt att han har inte riktigt funderat på hur han skulle fira om han gjorde mål. Det ser väldigt...
Medan hans norske kompis hade tränat väldigt mycket på sin målgest som han inte ville avslöja.
Men om vi fortsätter där, Fredrik, de här 2 norrmännen till att börja med, vad ska man säga, om vi tar Botheim först kanske, hur ser du den liksom utvecklingskurvan framåt?
Jag tror han kommer fortsätta ungefär så som han har gjort nu, med den lilla skillnaden att han liksom kommer till fler chanser, att han lär sig var spelarna oftast sätter bollen och var han ska befinna sig och lite hur han ska agera när han spelar själv kontra med Isak Kiese Thelin. Däremot så tror jag liksom inte han kommer, vi kommer inte börja se en mer dribblande Erik Botheim, utan det är ju en killer i straffområdet med.
Men det var ju första gången som MFF fick utdelning egentligen på att spela med två anfallare. Eller två centrala anfallare.
Det var ju tydligt att det här var första matchen där MFF på riktigt hade väldigt många hot i straffområdet hela tiden. Det är ju inte bara Kiese Thelin och Botheim då, även om de i sig gör ju att representationen blir 100% mer än vad det var i fjol. Men det är också, till och med Stryge Larsen är ju inne i straffområdet emellanåt och Nanasi dyker in och Sebastian Jörgensen dyker in och vilka det nu är som är där. Och det gör ju att bara där är ju MFF betydligt farligare än vad man var i fjol.
En skillnad tycker jag också är att även Botheim kan inte visa så mycket i spelet nu, så på något sätt nu har man fått en riktig huvudspecialist, känns det som. Jag tycker inte Kiese Thelin är det på samma sätt, inte i straffområdet så att säga. Han är mer av att han vinner mycket nickdueller ute på planen. Men Botheim visade ett par gånger ytterligare liksom att han var på rätt ställe, tycker jag, och att han kan komma att göra mycket mål med huvudet.
Vill du säga fler ord om Lasse Berg Jonsson också, Max? När du ändå var inne på det.
Vi har pladdrat så mycket om honom. Nej, men det är fortfarande fascinerande att se hur det liksom, ja, det kan stämma det här ibland att man behöver tid för att jobba sig in i ett lag och liksom i en ny miljö. Men han är ju en helt annan spelare än vad han var i fjol. Han är mycket av den spelaren som vi såg på de bästa klippen innan han kom till Malmö, tycker jag. Så det är spännande. Sen var det jag pratade om båda två efteråt, och det var lite intressant var att Lasse Berg Jonsson var ganska lågmild, medan Botheim var ganska på hugget, om man uttrycker det så. När vi började prata om hans målgest så blev det liksom lite, nästan sådär att han var lite irriterad över att den kom upp överhuvudtaget. Och det var ju naturligt att fira framför fansen. Medan vi egentligen mest undrade över, han riktade ju firandet väldigt tydligt till dem, om det var något signal till dem, det här han gjorde med någon telefonlur och ett finger i luften ungefär.
Alltså jag tycker att det är lite grann en spelars skyldighet att målgesten ska vara så, om den är, antingen får den vara så tydlig som man fattar den, eller så får man vara beredd att förklara den.
Ja. Lite så.
Ja, men Stefan och Vecka var ju jättetydlig med sin målgest. Den här månen då, som är en passning till hans låt Sulla Luna. Då, så där.
Den krävde ju också en förklaring, men det är bra att, ja, den var liksom, att han stod för den.
Ja. Det roliga var ju att Botheim också gjorde den ett par gånger liksom, alltså vid varje mål så att säga. Så att vi var nog många som kliade oss i huvudet riktigt och undrade vad han menade.
Nej, vi får fortsätta fråga honom efter matcherna. Jag ska inte komma undan med det. Liksom. Men han har varit lite sån under intervjutillfällen så här långt i Malmö att han är lite på sin vakt. Och, ja, liksom, ja, han har garden uppe, så kan man säga.
Och jag tror också att det handlar lite grann om spelare som kommer utifrån och har varit i andra klubbar. Nu vet jag inte hur det är i Norge i och för sig. Men just det här att liksom en reservation, hur mycket ska man prata med media? Även faktiskt Lasse Berg var liksom, tittade bort på Peter Solmer innan. Är det okej att vi börjar prata nu ungefär? Så att Det finns en annan kultur på andra håll, ska man komma ihåg.
Men tror du att den kulturen skiljer sig så mycket mot Norge?
Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning.
Det är ju väl den sista sovjetstaten. Så det kanske har med det att göra. Det har man ju hört svenska politiker säga. Det kanske finns ett arv där.
Men som sagt, när de väl började prata så var det väldigt trevligt och väldigt spännande att höra dem. Och, de tyckte ju naturligtvis det var lite roligt att det var de två som avgjorde.
Ja, lite synd nästan att Isak Kiese Thelin, för alla rubrikmakare där ute, att Isak Kiese Thelin förstör den här. Ja, precis. Ja, men det, man kunde ju gjort Melodifestivalen passningar och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, tråkigt. Mm. Fredrik, nu har vi sett Norrköping försöka så att säga spela mot MFF utan framgång. Vi har sett Halmstad försöka försvara sig mot MFF utan framgång. För lag då som är lite, så att säga, befinner sig på, i mitten eller under halvan av allsvenskan, vad man kan förmoda, hur ska de bäst angripa matchen mot MFF?
De ska ju egentligen göra så som Halmstad gör, fast göra det lite bättre egentligen. Jag tror framför allt när de är på besök i Malmö. Men nu är det en sån här stämning inför säsongen. MFF har gjort ett fantastiskt, eller fantastiskt, ett bra gruppspel, och sen har de liksom växlat upp till...
Eller gruppspelet var väl knappt ens bra.
Nej, knappt ens bra. Helt okej, okay, men ett godkänt gruppspel. Går man vidare är det godkänt. Ja. Och sen har man en fin kvartsfinal och en, ja, snudd på suverän då, i alla fall andra halvlek av semifinalen. Det kommer bli tufft i Allsvenskan. Det blir alltid tufft i Allsvenskan. Man kommer tappa poäng i matcher där man liksom objektivt sett inte borde tappa poäng. Att det är liksom Magnus Haglund säger att MFF kommer vinna med 8 poäng.
Före Djurgården.
Ja, det är liksom... Det framstår kanske nu efter de här två senaste matcherna som att det är helt omöjligt att ta poäng av MFF, men så är det ju inte.
Han har lite egenintresse där också, efter just den senaste matchen, att säga så.
Mm. Bara ett par reflektioner där, tänker jag. Halmstad är normalt sett ju det med Andreas Johansson, med all hans erfarenhet. Att inte han fick stå på gubbarna i luften där, men han behöver bli för gammal kanske även han. Så kan det vara. Och sen tyckte jag att Haglund, han har ju en förmåga att prata ganska mycket, om man uttrycker det så. Det var ganska festligt att han berömde sina båda anfallare mest i den här matchen, för de hade ju inte mycket. De hade väl 2 lägen i första halvlek ungefär. Men
det blev ju inget av det. Nej. Alltså jag kollade igenom höjdpunkten efteråt. Det var ju faktiskt inte... Där hade de inte valt med ett enda Halmstad anfall.
Det var
anfall.
Ett kanske, men det var liksom, ja.
Nu väntar cupfinal för Malmö FFs del mot Djurgården, och precis när vi satt oss här för att spela in så meddelade Svenska Fotbollförbundet att om finalen lottas att spelas i Malmö så flyttas den också från den 9 maj till den 1 maj. Med tanke på då eventuell krock med Eurovisions andra semifinal, är det väl som är på torsdagen. Nu är det ju liksom ett omifallat beslut, men var det ett rätt omifallat beslut?
Det är 5% chans att det blir Malmö i lottningen. Nej, men jag tyckte det var väldigt konstiga turer runt här, därför att efter matchen i Halmstad så var det ju flera MFF-människor som skickade rätt tydliga signaler att det var ytterst osäkert om man skulle kunna spela den 9 maj. Och sen gör då Sydsvenskan intervju med en presstalesperson för polisen här i Malmö som plötsligt säger att nej, men det är inga problem, det fixar vi. Och det jag tycker de glömde bort dessutom då, det är ju att vi säger att Djurgården kommer ner hit, de ska ha någonstans att bo, supportrarna. Det finns inte ett hotellrum i Malmö och inte väl i omnejderna heller. Så att det var ju oerhört ologiskt att man skulle kunna ha båda evenemangen. Jag förstår inte varför man... Jag var ju i kontakt med Fotbollförbundet sen på kvällen där också. Det var väldigt otydligt alltihopa. Och jag har ju en känsla av att Malmö FF absolut inte ville ha den 9 med tanke på allting annat.
Nu är det ju ganska lite sannolikhet att det blir så.
Ja, får man ta den andra delen där också som inte ens Fotbollförbundet kunde förklara, så är det var ju förvecklingar som TV4 spred att det skulle låtas vid den allsvenska upptagsträffen dagen efter. Men det är ju den 24 mars och då tänker jag att det är bara för damerna ska spela klart så att man tar det samtidigt. Men det gör man inte heller. Utan den låtas den 25 mars, damernas cupfinal. Och vad i all världen, vilken anledning finns det att vänta i flera veckor på att tala om vem som ska ha hemmamatch?
Hypen!
Det finns ju massor av arbete att göra runt och att folk kanske då vill kunna ta ledigt och så vidare. Jag tycker det är väldigt märkligt.
Ja, de flesta är ju lediga just på cupdagarna dock, men man ska ju resa dit och hemma också.
Ja, precis.
Vad gäller sannolikheten då, Fredrik? Både du och jag har räknat på detta.
Ja,
och
två av varandra oberoende räkningar har vi utfört.
Alltså det är ju ändå så att sedan Svenska Cupen fick nytt finalformat 2007 så har det hänt 6 gånger att ett av finallagen har varit från Stockholm. Om vi ger Svenska Fotbollförbundet någon slags frikort eller fripass för 2013 när Djurgården och Göteborg. När de möttes på Friends, det var ju 2 finaler i rad där när Friends var nyinvigd. Då finns det 5 finaler kvar med Stockholmsdeltagande. Som bekant så har samtliga dessa låtats att spelas i Stockholm och sannolikheten för det är 3%. Om den här finalen lottas i Stockholm också, så är vi nere på en sannolikhet på 1,5%. Och då tycker jag att det kanske inte vore orimligt med en översyn av det här lottningsförfarandet i alla fall. Någon sorts oberoende kontrollant tycker jag borde få vara närvarande.
Precis. Men det blev ju också efter semifinalen, så blev det ju såklart en snackis om det där med bollar i de här, vad säger man, urnorna, korgarna. Tombola.
Skålar.
Ja, skålarna. Men det var ju väldigt osannolikt ett tag. För den här statistiken har ju också gällt semifinaler som ju också lottas. Och, ja, det var osannolikt fram till att det förra året inte längre var lika osannolikt då både Hammarby och Djurgården fick bortamatcher i sina cup-semifinaler. Så nu är det faktiskt så att om Malmö FF lottas att spela hemma mot Djurgården i finalen så är sannolikheten för att Stockholmslagen skulle få tre raka bortamatcher 12,5%. Det är alltså, nu börjar Stockholmslagen, de kan använda det här narrativet till sin fördel nu. Det går att bevisa allt med statistik, så kan man väl säga.
Alltså det är ett elände att vi inte har alltså tagit med oss, känner jag. Ja. Det här hade varit ett ämne för dem.
Men vilken... jag ska inte börja spekulera i vad låten kommer att säga. Men däremot så tänkte jag...
vad tror ni?
Vilket är tips? Nej... det känns ju helt logiskt med tanke på hur det har sett ut i cupen att det är MFF och Djurgården som möts. Men efter liksom fem väldigt intensiva cupveckor så är det ju nu ett antal veckor till finalen spelas, oavsett om den spelas 1 maj eller 9 maj. Är det här hoppet för långt?
Nej, men det är ju landslagets fel, höll jag på att säga. Det är ju ett UEFA-datum här nu innan. Så jag tror inte att det vore praktiskt möjligt, så skulle man få börja spela ännu tidigare. Helt enkelt. Eller så skulle du liksom skjuta fram allsvenskan och ha cupfinal i påskhelgen. Jag är tveksam till om det är så bra. Men jag tror man får ta det helt enkelt.
Ja, det är svårt att se hur de ska kunna få in det under. Hade allsvenskan spelat höst, vår, så hade det varit lättare att ha cuphelger så att säga, eller cuponsdagar eller vad det kunnat vara. Men för mig så är nästan Svenska Cupen och cupfinalen två olika tävlingar. Där cupen är inte så hemsk att åka ur för många lag. Alltså vi hade MFF rykt i kvartsfinal. Absurt såklart, men man laddar om för säsongen. Det har ju, då kan man ändå någonstans köra det här att det här har varit träningsmatcher och vi ska vara som bäst i sommaren och så vidare och så vidare. Men finalen är ju någonting annat liksom. Det är som till exempel 2018 när MFF åkte upp till Stockholm och fick stryk av Djurgården med 3-0. Den levde ju kvar, den förlusten, länge och var ju liksom också en stor förklaring till varför Magnus Persson
inte fick vara kvar sen. Hans MFF hämtade sig aldrig riktigt från den förlusten.
Jag tänker på det här med, om man snuddar kvar lite vid det här med låtningen. Jag har ingen perfekt lösning på det, men man kanske istället skulle se över systemet att om Djurgården har låtat som hemmalag ett år så är det inte deras tur nästa gång. Alltså om man vill komma ifrån den här processen på något sätt. Sen finns ju inget vattentätt överhuvudtaget. Men...
jag tycker egentligen att den enda regeln man ska ha kring cupfinalen, och det har vi väl tagit upp tidigare också, det är att den ska spelas på gräs.
På gräs, absolut.
Jag tycker att det är en för stor fördel för de här lagen som valt att lägga ett artificiellt underlag på sin hemmaarena. Att de ska kunna få spela hemmaplan. Vad ska man säga? Det är en förberedelse för kval till Europa också, även om det är en titel i sig. Och då tycker jag det ska spelas på gräs helt enkelt. Det hade jag i och för sig tyckt även om det inte var ett Europa-kval. Men ja, det borde en nödvändig markering också.
Jag håller helt med. Risken är väl med förbundet att man gör tvärtom istället, att man alltid lägger dem på konstgräs.
Och inomhus.
Ja.
Sen finns ju också en möjlighet av att ha tre olika cupfinalarenor där man till exempel kan ha sådär att är det två storlag så kan man välja att lägga den på Friends kanske, eller ja, jo men det är väl en bra storlagsarena liksom, sväljer mycket folk. Blir det en cupfinal som i fjol mellan Mjällby och Häcken, ja men då är kanske en Strandvallen stor arena att föredra, att man hittar liksom tre olika finalarenor beroende på förväntat publiktillströmning. Men det kanske blir rörigt.
Ja, det kan ju bli. Alltså det kräver ändå vissa förberedelser. Man ska alltså alla ska vara med på det så att säga. Ett annat alternativ är ju att man liksom säkerställer hemma bortaplansfördel, eller att den är liksom klar från början så att säga, att i slutspelsstegen och sen så låter man bara in lagen på de olika platserna. Ja, jag vet inte. Men just det att man låter liksom steg för steg känns sådär, tycker jag.
Däremot, vi sa inte så mycket om själva matchen, men jag tycker att generellt sett så gjorde ju Malmö en, alltså när man drar ihop det så ser det ju riktigt lovande ut.
Tycker du inte vi sa så mycket om matchen? Nej, vi kan fortsätta.
Nej, men jag tänkte bara vi pratar mest om enskilda spel, men ja. Att någonstans både andra halvlek och mot Norrköping och mot Halmstad så är det, om vi har varit lite kritiska mot spelet innan så har det ju hänt väldigt mycket. Det är ingen tvekan om det. Det ska bli väldigt spännande att vi närmar oss en allsvensk start nu, tycker jag.
Jag tycker man gör en sak bra, och den gjorde man förvisso, men det kan också vara en styrka och en svaghet, men det man ser mot Halmstad är att MFF, de hetsar inte upp sig och de sviker inte från planen, och trots att första halvlek är ju ingen chansfest. Den vassaste chansen är ju nästan Sebastian Anassis inlägg som inte når Isak Kestelin och är på väg att leta sig in i bortre. Den hade inte Rönning koll på, tror jag. Sen har Kestelin en hygglig chans i början också, men där är ändå keepen ute rätt bra och täcker.
Ja, det är nästan, det blir ju nästan aldrig något avslut.
Nej, men där tycker jag att MFF, man fortsätter på den inslagna vägen. Men detta kan ju också bli som det blev till exempel mot Mjällby borta i fjol, att man bara kör på ut med någonting som inte riktigt funkar. Men när spelet nu har blivit lite mer varierat och när fler spelare utgör hot framåt, då blir ju kombinationen där att det blir något som blir otroligt svårstoppat. Och till detta då så har man en arsenal av spelare på bänken som är av lite vassare kvalitet än vad det har varit innan, även om det har varit högt också. Men nu, det gör att det blir väldigt svårt att härda ut för en motståndare i 90 minuter. Man kan orka 45 och så känner man sig ganska, ja, men vi har nog grepp om det här. Och sen så har MFF bara kör på. Man kan aldrig vila som motståndare. Väldigt jobbigt.
Det jag tycker liksom också har vuxit fram, och det kan låta konstigt med ett lag som är svenska mästare och är liksom med de spelare de har, det är att självförtroendet har på något sätt lyfts. Jag tycker man kunde ta på det nästan efter matchen i Halmstad. Att, spelarna pratar fortfarande om att vi har flera nivåer till i vårt spel. Men att det liksom, nej, men vi är så bra så att vi löser det här. Och vi ska inte bli stressade.
En nivå som saknas hittills är ju Sebastian Anassis målskytte. Han har haft... Det ser bra ut i spelet, men i hans avslut där känns det som att han kämpar mycket för att komma rätt. Och antingen så har han lite otur med studsar, eller så blir det inte avsluten riktigt som han har tänkt sig. Där finns ju liksom mycket marginal.
Det är skönt, vi har pratat om att det är många målskyttar i övrigt, att han kanske kan känna att den pressen släpper lite på honom. För om inte han lever med det lite, för att han liksom ska avgöra vad han ska
vara. Alltså det ser ju ut som att han hade inte haft något emot att göra ett mål nu.
Han har ju gjort ett straffmål.
Ja, i Luleå.
I Luleå. Ja. Det är nästan så att det inte räcker. Det
han kanske skulle med bra att vila någon match, inte. Så att liksom inte han känner att det...
Men jag tror den stora utmaningen för Sebastian Anassi är ju... just okay, han har inte gjort ett mål, men han har kommit till chanserna, han har producerat väldigt mycket poäng. Jag tror, utan att ha poängligan i huvudet nu, att det är han ändå leder poängligan under försäsongen här. Det som han behöver bevisa är ju för sig själv då, är ju att han faktiskt kan leverera i de riktigt, riktigt stora matcherna. Det tyckte jag var... Han hade en fantastisk fjolårssäsong, men man såg inte riktigt att han kom upp till det vi var vana att se i andra matcher i de här mötena med till exempel Djurgården, Häcken, Elfsborg. Där hade han liksom behöver visa den nivån. Jag tror också att det är en liten förklaring till varför det finns en truppsammansättning att ta hänsyn till, men det finns också den biten när han inte kom med i den här landslagsuttagningen. Jag tror att han behöver visa för Tomasson att han kan göra samma saker i de här riktigt stora matcherna.
På påskafton den 30 mars så sparkar allsvenskan igång när MFF gästar IFK Norrköping på Nya Parken. Behöver MFF betona någonting i sin träning och sitt spel fram till dess, eller är det liksom bara så att säga jobba vidare på den inslagna vägen här från de två senaste cupmatcherna?
Alla tränare säger väl bara att vi måste jobba vidare på det vi ska...
Jag tycker dock att det är inte lika vanligt som det var förr. Det är inte så ofta man hör det är bara hårt jobb som gäller. Det finns inga genvägar.
Men det finns väl lite defensivt fortfarande samarbetet Pontus Jansson och Derek Cornelius. Nu är Cornelius iväg med landslag dessutom, men att det skulle behöva kanske filas lite grann på försvarsspel fortfarande där, tycker jag. Anfallsspel känns väl som att nu har man hittat någonting som nu kör vidare, och så får man se om de kör med en eller två renodlade forwards.
Jag var också i mitt papper har skrivit upp samma sak. Att man strukturerar upp defensiven ytterligare. Att man fortsätter att utvecklas där också. Man ska inte glömma att MFF medvetet valt att testa olika formationer och spelare i kuppen. Och att man liksom inte har toppat sig nu och att man ska vara betydligt bättre i sommar är ju planen. Man vill ju se den röda tråden någonstans där att man fortsätter att utveckla det här tvåmannaanfallet och att mittfältet fortsätter att vara dynamiskt oavsett vem som spelar där. Anders Christiansen ska ju för MFFs del förhoppningsvis in i ekvationen på något sätt. För det är ju den stora skillnaden egentligen. 2023 var det ju mer eller mindre givet hur man skulle spela och man blev liksom beroende av att ett mittfält med AC, Peña och Hugo Larsson, att de tre kunde leverera och att de var tillgängliga. Sen när de inte var det efter sommaren som konstellation då så sjönk ju poängsnittet ganska drastiskt. Där ska jag MFF vara mer redo i år. Bara en liten spaning från sidan sådär. Under förra säsongen så ondgjorde sig Pontus Jansson över motståndarmålvakter som fejkade skador. Nu gjorde han lite detsamma här när Stryger Larsen bytte skor på grund av en stämpling. Jag håller ju med honom om att man måste få bort de här spelförstörande momenten, men någonstans får man ändå börja med sig själv när man ska göra en sån här förändring. Och det finns såklart grader i spelfördröjningshelvetet här, det inser jag, men ja, att en målvakt i Mjällby segar mot MFF tycker jag nog ändå är mer okej än att MFF segar mot Halmstad för att en spelare tagit på sig fel skor.
Är vi inne på det? Där ska vi ta en liten spaning till här. Pontus Jansson lite inblandad i den också. Det var ju väldigt mycket Malmö-supporter och väldigt hög stämning bland dem. Och, allting funkade väldigt bra. Det blev lite oroligt precis i slutet. Och jag tror det rörde ihop med när Malmö-klacken började sjunga Ska ni gå hem nu, så var det ett par Halmstad människor som inte blev så glada.
Och då blev nöjde det lite, sig inte med att svara ja.
Nej, det kan man säga. Det blev lite stökigt borta vid hörnflaggan och Pontus Jansson sa att han tappade liksom fokus på matchen och började titta bort mot dem, och så fort han fick en chans så knatade han bort där. Det kan ju vara snyggt att han kollade. Men det var också så att domaren i det läget valde att inte lägga till någon tid alls. Och det är lite ovanligt. Man har sett det ibland att man gör på det sättet, men det var ju ingen som hade någon synpunkt på det, för det kunde inte hända något mer i matchen.
Nej, och det tycker jag är lite av en... Alltså, det tänkte jag ofta på själv när jag spelade. Att när det var ojämna matcher, då, alltså, ska man liksom hålla på och lägga till 5 minuter? Varför det?
Nej, och det var väl just i det skedet hade MFF en hörna där nere i hörnet också. Det var liksom, ja, det var väl ja. Ganska klokt kanske att bara blösa av det.
Det är ju också fascinerande att man kan bli upprörd över den ramsan som har funnits i kanske 40-50 ja. År.
Det är bara en teori, men det känns ja. Som att det hände direkt i samband
med... Ja, jag förstod också att det var så. Nu var jag inte på plats där uppe, men jag förstod också att det var det som var... Liksom, det är inte världens farligaste provokation.
Nej.
Kanske.
Nej, det är sant. Ja. Vi går strax vidare med fler relevanta diskussionsämnen, men först ett viktigt meddelande till allmänheten från Fredrik Lindstrand.
Jag tänkte slå ett slag för en MFF-kväll som Sydsvenskan anordnar på Grand i Malmö onsdagen den 3 april med start 19.00. Det är ett tvådelat event. Första delen är ett panelsnack som jag håller i. Ämnet är supporteråret 2024. Allsvenskan är ju som bekant populärare än någonsin. I fjol såg vi publikrekord, tifon i världsklass och massor av känslor. Till detta visar supporterrörelsen enighet i varfrågan, där man mobiliserar för att Sverige ska fortsätta vara utan var och faktiskt ser ut att köra över pamparnas vilja. Samtidigt ökade de grova ordningsstörningarna. Polisen vill stänga läktare och ultrasgrupperingar försöker finna enighet kring pyroteknikfrågan. Så den stora ämnet här är, vad är de allsvenska läktarna på väg? Med i panelen är idrottsforskaren Åge Rådman, VAR-experten Marcus Ringner och MFF-supports ordförande Rebecca Bayer. När det här panelsnacket är klart så väntar ett MFF-quiz, och där tävlar man i lag om max 4 deltagare och gör upp om hela 40 biljetter till MFF Hammarby. Inte illa. MFF-eventet på Grand är gratis, men eftersom det är ett begränsat antal platser så måste man skaffa sig en gratisbiljett. Och det gör man enkelt på sydsvenskan.se/mff-samtal i ett ord.
Jag upprepar det. sydsvenskan.se/mffsamtal. Onsdagen den 3 april 19.00. Hoppas att vi ses där.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu så ska vi prata lite mer om allsvenskan. Jag tänker att vi har ju våra allsvenska tips. Vi kan dra igenom, inte dra igenom dem helt och hållet, men diskutera olika delar av dem. Framförallt toppstriden. Och då kan jag avslöja att vi har alla tippat MFF som guldvinnare i höst. Max, han blev så chockad så han tappade sina glasögon. Du har tippat MFF som etta, Max. Det var ändå ett tag sedan.
Så, ja, det var kanske så. Ja, men de senaste veckorna där har ni, ja.
Vi har alla Djurgården som tvåa. Jag har Häcken som trea medan ni har Elfsborg där. Och sen så är det tvärtom på fjärde plats. Om vi då tar och pratar lite grann om de här tre som vi alla ser som MFFs största konkurrenter i toppstriden. Så tänker jag att Fredrik, du skulle kunna få första ordet här om till exempel Djurgården.
Ska jag prata om dem lite? Ja.
Ja.
Mm. Bara fyra i fjol, men såklart en besvikelse för dem. Vilket ju också gör att cupfinalen blir ännu lite hetare för dem. För då får man gå in som i Europa League-kvalet istället för Europa Conference League-kvalet. Och det betyder att man har en räddningsplanka. Men det var ju inte det vi skulle prata om. Det är tydligt, tycker jag, att Djurgården har tagit täten bland Stockholmsklubbarna. Man har en stark sportslig och ekonomisk grund. Och man ser sig liksom som en toppklubb. Jag tycker liksom att det här toppklubbs självförtroendet har liksom inte funnits mer än i kanske sån där känsla. Men de beter sig liksom som en toppklubb också, tycker jag. Och det är kul. MFF behöver den här utmanaren, den här starka storstadsutmanaren. I laget finns Lukas Bergvall då, som har vuxit ut i en allsvensk stjärna. Kommer ju lämna för Tottenham i sommar. Och så hemvändaren Albin Ekdal och nyförvärvet Lisholm och Gulliksen också då. 20 miljoners köpet ifrån Bodø Glimt. Djurgården kommer absolut vara med där uppe. Sen är det frågan är om de har en guldtrupp. Det är väl lite så. Jag kanske är lite skeptisk till Dennis Hymmet. Jämför man honom med Isak Hestelin och Erik Botheim så är det inte riktigt lika starkt. Även om han såg väldigt bra ut i Kalmar och liksom har gjort en fin cupsäsong och har absolut tagit kliv i karriären.
Alltså, ja, man får ju liksom ha väldigt stor respekt för den kurva som hans karriär har tagit efterhand. Det är ju lite liknande med lagkamraten Piotr Johansson som liksom har båda, ingen av dem platsade i MFF, men de har liksom byggt upp sin karriär från ett annat håll och nu så är de liksom tillhör de ju ett topplag i Allsvenskan, men vad gäller Hymmet så är det ju ändå, alltså det är ju, den förra säsongen i Kalmar är hans enda riktigt liksom produktiva säsong i Allsvenskan.
Mm.
Så att det finns ju lite frågetecken där. Jag tycker också att det finns lite frågetecken för uthålligheten eller kanske snarare tillgängligheten på mittfältet. Alltså, det är Rasmus Schüller 32, Magnus Eriksson 33, Albin Ekdal 34. Spelare som har haft en del skavanker de senaste säsongerna.
Och det där är ju åldrar som hade fått dem att framstå som unga och lovande i Malmö FF.
Ah, inte på mittfältet.
Nej, inte på mittfältet. Nej, det var elak också.
Det är mest i backlinjen de har sådana gamlingar. Nej, men det känns ju som att det är inte spelare som man kan räkna med spelar 30 matcher. Om man säger så.
Så är det. Så är det. Och i den bemärkelsen så är det ju kanske också bra för MFFs del om Djurgården tar sig in i ett Europa gruppspel just sett till den allsvenska toppstriden.
Vad det gäller Djurgården tycker jag det ska ändå bli spännande att se vad Albin Ekdal kan göra. liksom, just den här kulturbärare kan ju påverka mycket med sin erfarenhet. Om man är hel och frisk naturligtvis.
Alltså det är ju lite, han har ju, om man tittar på de senaste åren så har det ju varit rätt så mycket frånvaro. Och komma hem då, vara lite skadebenägen och spela på konstgräs. Jag vet inte. Alltså jag förstår, jag fattar absolut att det var Djurgården han ville spela för i Allsvenskan.
Ja, det är otroligt att en spelare kan känna som att han är fostrad och har spelat väldigt mycket i Djurgården trots att han aldrig har gjort det. Han utstrålar Djurgården på något sätt.
Han lyser det.
Men hela konstgräsgrejen, alltså...
Sen, men man pratar om liksom, Magnus Eriksson känns ju allt mer perifer i, och det är ju också en kulturbärare på sitt sätt, och vad betyder det om inte han får mycket speltid? Och nu är, så som jag känner honom så pass in, han är oerhört lojal, men frågan är var det leder i längden.
Ja, man skulle kunna vända på det resonemanget också och säga att det kanske, man kanske får ut mer av Magnus Eriksson vid varje givet tillfälle om han inte spelar varje gång. Mm. Då kanske han kan hålla sig lite friskare så att säga.
Ja, men som jag ser det så kan Djurgården absolut slå Malmö FF både borta och hemma i Allsvenskan, men jag ser dem inte liksom vinna, jag ser dem inte ta fler poäng över en hel säsong helt enkelt, och då är det ju svårt att komma före.
Så är det.
Får man knyta ihop lite med kuppen där bara, så tyckte jag det var lite festligt i Djurgårdens kuppsemifinal mot AIK när de gjorde målvaktsbytet som MFF gjorde i fjol och satt in Ismail Diawara. Rent psykologiskt, med tanke på att Djurgården var de som faktiskt stod mot Diawara i fjol, så kändes det väldigt märkligt när man dessutom har en landslagsmålvakt som ordinarie. Den var, ja. Jag kopplar inte riktigt sammanhanget där faktiskt.
Nej, alltså just, som vi diskuterade ju detta inför MFFs kvartsfinal och eventuella liknande åtgärder, just att göra bytet där.
Liksom. Men hade det varit så att Diawara hade tagit tre straffar när MFF mötte Djurgården i fjol, så att det liksom, men det fanns ju inget övertag heller att hämta in där.
Nej, och det är svårt. Alltså målvakten är ju en, man är inte in i matchen. Alltså det är, nej.
Mm. Rydström motiverade ju det då med att Diawara var en grym straffmålvakt. Och det måste man ju liksom syfta till träningar då, för hans statistik på straffar i Allsvenskan är inte sådär märkligt.
Nej, och det är han, eller det finns ju ingen anledning att betvivla det påståendet. Men jag vågar också påstå att när de slår straffar på Ismail Diawara på träningen, så kommer han inte direkt från en lätt uppvärmning och ställer sig i mål. Det är inte så det funkar.
Nej. Han tog en straff dock. Ja.
Det var flera dåliga straffar faktiskt. Mm.
Vi går vidare. Elfsborg, Max. Vad tycker du om dem?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det är lite bekymmersamt med både Elfsborg och Häcken om man då tittar på försäsongen. Det är ju ändå det vi har att titta på. Deras resultat i kuppen är ju inte imponerande. Det har skett ganska stora förändringar i trupper och sånt här också som man inte gör att man vet riktigt vad man har dem. Jag tycker på något sätt att i det här läget att Elfsborg känns kanske ändå aningen stabilare, och att jag tror att Häcken kan få det. Jag funderade på att sätta Häcken ännu längre ner i mitt tips faktiskt. Att en oerhört tung Europahöst och sen så ett dåligt kuppspel. Om man tittar på Elfsborg ska man komma ihåg, de spelar 2-2 mot Degerfors, de förlorar med 3-2 mot Örgryte. Det är ju liksom inte sådär väldigt imponerande. Och Häcken 1-1 mot Brommapojkarna kanske okej, men förlorar mot Landskrona.
Då blir jag giftiga i år.
Alltså jag... Nej, men så det finns någonting som... Alltså, för mig så känns det som att MFF och Djurgården kommer att stå i en total särklass i Allsvenskan som det ser ut just nu.
Vad gäller Elfsborg så undrar jag ju lite grann vem som ska vara den så pålitliga poängproducenten. Alltså av de spelarna som gjorde mycket poäng i fjol så är ju bara egentligen Michael Baidoo kvar. Ja, Johan Larsson i all ära alltså. Men man kan inte riktigt förlita sig på att högerbacken ska bära offensiven. Jeppe Åkels och Jakob Andrejka och Svein Aron Gudjonsson och Alexander Bernhardsson är alla borta.
Och Römer försvann under sommaren.
Ja, det gjorde ju Andrejka också. Mm. Så det känns ju som att... Där finns ju saker att undra över.
Mm. Men det känns också som att Elfsborg, där är ju Jimmy Tillin någonstans konstanten i det bygget. Och det finns, min känsla kring Elfsborg är att det är lätt för en spelare att komma in där och väldigt tydligt hur laget spelar, och spelartyperna är väldigt noggrant värvade för att passa in i just detta. Så att man trots allt faktiskt har då i Larsson, Hult och Frick kulturbärare som ändå tar det här vidare på något sätt. Men visst, jag håller ju helt med de här frågetecknena, och man gjorde ett makalöst fjolår på många sätt, och även om det var MFF som vann guldet i slutändan, så tyckte jag någonstans att Elfsborg stod för den bästa säsongen. Och inte bara då för att man vann guld, utan för att man gjorde det med så många spelare som försvann under säsongen. Men jag tycker det finns en grundidé i hur de spelar fotboll och i hur de värvar, som gör att jag ändå vill ha dem som trea i mitt tips.
Jimmy Thelin verkar, som precis som Fredrik är inne på, verkar ju ändå ge en väldigt trygghet, och han har liksom suttit säkert även när det har stormat lite grann där. Och, man ska ju komma ihåg egentligen att, för tänkte jag också på det här just med, vilket, klart Malmö FF var bäst i Allsvenskan i hyra efter att man vann den, men Elfsborg vågade ju inte vinna den. De försökte ju inte ens i Malmö, kändes det som, om man ska vara liksom hårdare i sista matchen. Där.
Ja, den Degerfors-tappet i näst sista omgången också, tog nog oerhört hårt på dem.
Men någonstans så det känns som att Häcken är mer i förändring, och liksom hela klubben, man har fått in mycket mer pengar tack vare Europaspelet. Nu, man måste hitta lite grann kanske en ny identitet igen nu. Vad vill man vara nu, så att säga?
Sen en sak med Elfsborg som jag inte tror att man ska förringa heller är bytet på målvaktsposten. Alltså Isak Pettersson, han gjorde ju någon sorts kometkarriär i Halmstad och Norrköping. Och han är ny in från Stabäck nu. Jag gillar honom väldigt mycket som målvakt. Men det är en helt annan målvaktstyp än vad Elfsborg har haft. Med Valdimarsson och Rönning, 2 meters människor som har dominerat sitt straffområde. Isak Pettersson är en av allsvenskans kortaste målvakter. Det kommer nog att kräva ett helt annat försvarsspel av Elfsborg. De har ju varit lite vana vid att de kan släppa runt på kanterna och låta motståndarna lyfta in bollarna för målvakterna att plocka ner dem ändå. Det kommer de inte kunna göra nu.
Ja, det är en intressant aspekt av det hela som kanske inte lyfts fram så mycket.
Nej, men nu gör vi det.
Ja,
härligt.
Det här man hör det.
Ja. Häcken, ska vi orda lite mer om dem, Fredrik?
Ja, men det är ju svårt att inte prata om Samuel Gustafsson som var Allsvenskans bästa spelare 2022 och kanske även var det 2023. Det är så oerhört viktigt för Häckens identitet och för deras spel. Nu är han inte längre kvar, och liksom jag tror någonstans att man måste börja diskussionen där, och den nya tränaren Paco Johansson då har ju en del att fundera kring där. Sen finns ju alltid en trygghet i Häcken, ekonomin är på plats och man har inte de här gigantiska kraven på sig, för även om supporterskaran har vuxit mycket de senaste åren, så är det fortfarande värre att heta IFK Göteborg i Göteborg, så att säga. Det finns fortfarande gott om offensiva tekniska spelare. Nya Julius Lindberg från Gais kanske är det mest spännande. Jag tror att för Häcken blir vårsäsongen väldigt viktig. Man behöver hänga på i toppen där och känna att man får in lite resultat, att bollarna studsar lite rätt även om spelet kanske inte sitter. Och då kan man stärka upp under sommaren och växa ytterligare. Får man dock en dålig start så kan det nog bli en rätt kämpig säsong där. Ja, man behöver någon form av positiv spiral, tror jag.
Jag tänker också lite grann att det blir väldigt avgörande hur det här tränarbytet funkar. Man ska inte glömma att det var ju ändå Per-Mathias Högmo som gjorde Häcken till ett vinnarlag. Det var ju deras stora bekymmer under ganska många år, att det såg bra ut och de spelade trevlig fotboll, men de vann ingenting. Han tog ju laget från kris är väl starkt, men det var ju ändå liksom de låg ganska pyrt till när han tog över, och så tog han dem till guld säsongen efter. Det gick ju snabbt alltså.
Man ska inte förringa den auran han hade liksom också. Det är så starka tränare. Jag tänker, om man pratar om det, precis som när Jogge Hareide kom till Malmö.
Det hänger nog väldigt mycket på att de har nästan exakt samma dialekt som man gör den kopplingen.
Men det finns någonting i utstrålningen som, och där har ju naturligtvis en ny tränare mycket att jobba med när man inte har samma profil, eller om man ska uttrycka det liksom. Så att, jag tror att att jag snart ändrar mitt tips och flyttar Häcken längre ner. Alltså.
Jag får be om ursäkt för min försvenskning också av Paco Johansson. Det är inte Paco Johansson.
Sa du Johansson?
Ja. Nej, jag kommer tänka på det sen.
Paco Johansson och Texas Johansson.
Ja, exakt. Kompisar. Paco och Texas, det låter som en bra western duo.
En bra podd. I våra tips i övrigt så finns det vissa saker där vi skiljer oss åt. Till exempel så skiljer Max sig åt med Mjällby i vanlig ordning. Hur, du tänker att du har tippat dem högt upp.
Ja.
Ja.
Nej, men jag tänker så här, eftersom mina tips ändå aldrig går hem, så liksom, jag tycker ändå man ska markera lite grann att jag tycker det är lite, vad ska vi säga, lite skiften på gång. Jag har satt Mjällby som femma, jag har satt Värnamo som sjua. Kalmar brukar väl kanske vara där i mitten. Men jag har både AIK och Göteborg långt ner till 11. Alltså att det är liksom inte så givet längre att alla de här stora lagen finns där uppe, och det tycker jag är ganska kul. Jag tittade bland annat på cupfinalen mellan Mjällby och AIK, och visst hade Mjällby vissa brister, men de spelade betydligt bättre och trevligare fotboll än vad AIK gjorde. Det finns en möjlighet att i en allsvenska som jag tror inte blir så stark bakom de här topplagen, att det kan kanske med lite rätt studsar och lite rätt start på säsongen, så kan de här gängen. Värnamo ska vi inte glömma var ju ett riktigt skrällgäng i fjol.
Ja, Värnamo har jag ganska högt upp också på sjunde plats tror jag. Men Mjällby har jag svårt. Alltså, ja, jag vet inte. Det känns som att jag har inga vettiga belägg för detta. Men det är ju tendensen med klubbar av den storleken är att det finns. De har liksom, det finns ett spann som man har på sig i högsta serien, och sen så kommer man liksom inte längre, så måste man börja om någonstans. Och det känns lite grann som att det är inte mycket nytt i spelartruppen. Visserligen är det de som har försvunnit, så är det ganska många som liksom har försvunnit så att säga i sidled eller lite neråt. Så, med undantag för Noah Eile då. Men det känns lite grann lite tunt kan jag tycka. Fredrik, har du någonting bland dina tips som du känner att du vill lyfta fram?
Jag fick en hygglig AIK-känsla ändå efter kuppen. Jag tycker att de visade god arbetsmoral, stod upp fint mot Djurgården trots en stökig första halvlek där man var lite steget efter. Men kunde mycket väl vunnit den matchen. Inget jätteuttalande med tanke på att det var straffläggning som avgjorde. Men så jag flyttade faktiskt upp dem till en femte plats. Det var min initiala tanke, eller lite tidigare under den här försäsongen, att ha dem betydligt längre ner. Men jag tycker någonstans se att de är lite på rätt väg.
Ja, alltså det känns ju som jag tycker att det känns väldigt mycket som ett lag för övre mitten.
Mm. Ja, men lite så
det både de och Hammarby.
Ja. Alltså, Hammarby och Ösmo sexa. Ja. De satt högt.
Det är alltid det som är svårt. Sen har jag väl, går jag emot det med Värnamo som jag har satt på 13:e plats för att jag tycker att de har framförallt Kim Hellberg då har de tappat, och jag tror att han har betytt väldigt, väldigt mycket för den klubben. Tappat en rad andra viktiga spelare också. Så det känns lite som att Värnamo Crazen är lite över nu.
Jag tror Simon Tern protesterar mot detta.
Ja.
Sen vet man aldrig, sen plötsligt sitter Jonas Tern där igen. Alltså.
Ja.
Händer det grejer.
Precis.
Jag bara tänkte om att du ska rulla vidare, så jag vet inte. Jag tycker att utan att ha sett så otroligt mycket superettan fotboll i fjol, så känns nykomlingssidan ganska svag. Jag tycker det är lite spännande med Gais med sin tradition och historia, men det var ju liksom de har ju fightats i många år, och liksom, det känns inte riktigt som ett lyfter. Så att, jag har ju satt Halmstad 13, Sirius 14, Gais 15 och Västerås 16, och där kan man ju vända på de hur som helst. Men det, på någonstans, efter att ha sett Halmstad nu också, så känns det som de här fyra lagen kan bilda ett bottenskikt rätt snabbt.
Vi har ju alla Gais och Västerås på de sista platserna. Fredrik i omvänd ordning, men annars. Är det så, det är ju en intressant diskussion som man kanske ska spara till en annan gång, men jag ställer frågan i alla fall. Är det så att liksom avståndet mellan allsvenskan och superettan, har det ökat?
Ja, det skulle jag nästan vilja få lite betänketid på. Det är så stor, okay. stor fråga för att ta på uppstuds. Skulle vilja kolla hur många av nyförvärven. Värnamo talar ju emot det, till exempel. Halmstad någonstans också lite grann. Och Brommapojkarna klarar sig kvar och så vidare.
Ja. Ja. Jag tror någonstans att nu känns det konstigt, för jag kan inte riktigt se samma skiktning i år, men att bottenskiktet av allsvenskan har nu närmat sig superettan istället, om jag uttrycker det så.
Ja, det gick att svara på frågan. Utan en vidare betänketid.
Ja, precis. Det är nästan ett poddämne.
Ja, ja, det kan det ju absolut vara. Och sen så vill jag också höra vad ni, det är liksom, eftersom IFK Göteborg ändå är ofta ett samtalsämne på olika sätt när man pratar om Malmö FF, så har vi ju vi har alla placerat dem någonstans i mitten på lite olika platser. Max är den som är mest negativt inställd, men vad tror ni om det? Känns det som att det händer någonting där? Är de på väg i någon riktning?
Det är ju därför jag önskar att jag hade något smart att säga om IFK Göteborg, men jag tänker att säsongen, när vårsäsongen, och får liksom visa lite grann vad de har tagit för steg. Kuppen imponerade inte. Nej, jag stannar där.
Nej, men det är väl lite intetsägande. Det är kanske lite många lag som är sådär lite intetsägande. Ja.
Och där hos Göteborg kan man ju verkligen också prata om kulturbärare som har lagt av. Nu har de ju ett gäng kvar förvisso, men det är ju både Marcus Berg och Sebastian Eriksson som ju, ja, Berg han la av redan under säsongen, men det är ju ledartyper av rang, får man säga.
Jag tror dock att Jens Asko är bra tränare för klubben i det läget de befinner sig i just nu, men det IFK Göteborgs problem har ju, till skillnad mot vad de själva verkar ha insett, sträcker sig ju längre än en tränare, utan det är ju mer av en kultur som behöver göras om där och förändringar på många platser. Så jag tror, hamnar de på den nionde platsen som jag tippar, utan att man varit indragen i en bottenstrid, så är det ändå en bra säsong för dem. Och där kan de bygga vidare uppåt på den.
Alltså för mig utifrån så känns det som att det som IFK Göteborg letar efter mer än någonting annat är en Daniel eller Bosse Andersson. Mm. Alltså för deras värvningsstrategi begriper jag mig inte på. Den har ju inte varit...
Eller varför inte en Stefan Andreasson? För att gå till mer närliggande exempel.
Ja, precis. Liksom. Mm. Nej, men det känns ju som att där har de verkligen inte... Alltså de har plockat hem sina hemvändare, men det har varit ganska blandade framgångar med det. Och övriga värvningar har varit sådär.
Ja, men det har väl varit lite identitetskris i rätt många år nu egentligen i Göteborg. Ja, men det har varit enstaka lite, man tänker nu är de på gång, men...
Ja, men det är fascinerande egentligen när man tänker på, när du lägger upp det sådär, att ja, men Daniel Andersson, ja, gammalt spelare, kommer in, kan klubben, blir sportchef, kulturbärare, Stefan Andreasson, detsamma i Elfsborg, Martin Eriksson i Häcken då, som ju faktiskt också har spelat i IFK Göteborg, blir det där, men att IFK Göteborg inte riktigt har lyckats få dit den. Det är ju den eviga frågan för dem.
Ja, de har ju ändå provat liksom med flera av sina gamla stjärnor där utan att liksom hitta rätt riktigt.
Men det, sen är ju också problemet för dem nu är att även om de hittar rätt här nu på sikt, om man ser en treårsperiod nu, att de sakta börjar stabiliseras och bygga uppåt, och då så kanske liksom 2026 blir en topp 5-säsong för dem. Men de är ändå efter klubbar som ville göra samma sak. De är efter AIK, de är efter Hammarby och ja, de är efter Kalmar också, får man ju säga. Och Elfsborg då, och Häcken och så vidare. Det är ju det att ta hänsyn till också, för att alla klubbar kan ju inte vara topp 5-klubbar.
Nej, det är helt sant. Mm. Mycket matematik idag.
Ja. Ja, nej, vi behöver gå hem och lägga mig efter detta.
Apropå matematik så tänker jag så här, om vi nu inte har dratt våra tips exakt, så kanske du lägger in dem snyggt i artikeln.
Det ska jag absolut
göra. Inte
minst
med tanke på vår statistiker som dissekerar oss in i minsta detalj.
Det ska jag absolut göra. På sydsvenskan.se i den podd med följande artikeln så kommer tipsen att finnas.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag kan ge en inflikning också. Vi vet inte, kan vi bara klippa in på något sätt?
Jag noterar. Ja, så gör jag det, bara låter det vara. Så det är också ett alternativ.
Nej, men apropå, jag skrev i slutet av förra säsongen om det här intresset. Dels för intresse för allsvenskan, men också för Henrik Rydström. Och det är väl tydligt att det här intresset för Henrik Rydström från utlandet inte har avtagit. Han gjorde nyligen en lång intervju med brittiska Sky Sports där han kallas för Europe's most innovative coach. Så ja, det kanske finns den här oron för att han ska försvinna.
Men jag tänker för att det här är ju precis som du säger, det är ju inte den första liksom think piecen om Henrik Rydström. Är det så att vi här hemma som liksom följer Allsvenskan och Malmö FF så att säga underskattar det han gör och har gjort? Eller är det så att det är lite väl stora ord utomlands som kanske inte riktigt tar allsvenskans allmänna kvalitet i beaktande?
Det är väl kanske en kombination skulle jag säga. Man gillar ju, alltså jag förstår ju hur man som redaktör på en stor brittisk tidning kan finna liksom det kittlande att beskriva att det händer någonting i lilla Sverige som är liksom unikt och att man har förmodligen också kanske sett någon annan göra den här artikeln. Och att Rydström är väldigt bra på att paketera liksom sin fotboll, och det är ju vi tacksamma för här också, att det är ju intressant att prata om Malmö FF och den fotbollen de vill spela. De är på en spännande resa nu, så att ja, en liten kombination.
Sen är det ju också faktiskt, om man ska försöka säga det på någon sorts objektivt allsvenskt plan, så är det ju roligt för allsvenskan också att den uppmärksammas mer än bara för publiken så att säga.
Och jag tror att det är också viktigt för Malmö FF som klubb att man är den klubben där den här tränaren är i. För att man framstår själva som progressiva.
När vi nu befinner oss utomlands så kan vi bara ta två rader. Vi kommer få återkomma till dem sen. Men det är väl också ett tecken på att damsatsningen liksom har tagit nästa kliv. De har varit på träningsläger utomlands nere i Spanien. Och där spelat 1-1 mot allsvenska Norrköping. Så att det börjar väl, även om målfabrikationen är inte vass än så länge, men det börjar närma sig lite grann. Men de har en senare seriestart, så det finns väl anledning för oss att återkomma lite mer rejält till dem.
Ja, och nu är det ju ändå två kryss, ja, mot allsvensk motstånd.
Så men att de har ju ett mål.
Ja, nej, det är ett mål på ganska, det var ju första målet på ganska många.
Och nu ser jag ju också Vittsjö som de spelade 0-0 mot veckan innan. De åkte iväg mot söder mot Rosengård, och Vittsjö imponerade inte den här gången. De ser ut att kunna få en väldigt tung säsong faktiskt.
Allra sist idag så ska vi prata om de nya tröjorna.
Nej.
Jo, det ska vi, Max. Jag tycker det är intressant, så jag bestämmer att vi ska prata om det.
De måste avhandlas.
Ja, det måste de göra. Du ska strax få säga vad du tycker, Fredrik. Jag tycker att jag gillar den i grunden. Jag kanske tycker att om man nu ska ha krage så kan den vara lite mer markerad. Det är också snyggt med de här mörkblå detaljerna, fast jag fattar inte riktigt liksom var de kommer ifrån. Jag får inte in dem i liksom färgprofilen i övrigt. Men klart man kan säga att man har hämtat dem från bortastället, men det kanske är lite tunt.
Men hämtat dem från Halmstads bortastället, hemmastället. Det var ju för övrigt intressant att, men det är väl ett kuppställ som Halmstad kör. Annars reagerade jag lite på att man inte hade sina första tröjor i en kuppsemi.
Guldsiffror också lite
en kuppsemi,
ambitiöst.
Ja,
i en kuppsemi.
Lite hybris där kanske.
Jag tycker kanske nog ändå att de här tröjorna är bland de bättre man har sett sen millennieskiftet. För en kuppsdel.
Ja,
replik.
Ja, eftersom MFF inte har ränder eller mönster så blir ju skillnaderna i tröjorna rätt små. Och eftersom MFF har Puma som tröjsponsor blir resultatet aldrig sådär jätteupphetsande tycker jag. 2019-tröjan undantaget, den här 40-årspassningen till Europacup-finalen. Men jag tycker den är snygg överlag. Inte så förtjust i den här pilen mitt på kragen. Den kunde man hoppat över. Alternativt gjort som en så att säga vanlig krage. Det blir lite för mycket.
Alltså det de har att jobba med är ju liksom nyansen.
Mm.
Den har på de senaste säsongerna tycker jag varit lite för mycket åt, vad ska man säga, lite mer åt turkosa hållet. Det är små nyansskillnader, men den här känns lite mer som en återgång till 2018-2019. Mer rätt blå nyans på något sätt.
Jag tycker ändå man ligger liksom lite steget efter till exempel Lazio och Manchester City när man kommer till att arbeta med den färg man har där.
Ligger steget efter de klubbarna på andra sätt också.
Ja, sant.
Härligt att höra ert djupa engagemang i detta.
Ja, men det är ju jätteviktigt.
Men det som för mig då, det som skaver lite är att man menar då att tröjan är en passning till klubbens arbetararv.
Ja, men de där, ja.
Ja, och det är ju inget fel i det egentligen. Flera i MFF kommer från skrala uppväxtförhållanden med föräldrar som har fått slita för sina barns fotbollsspelande. Samtidigt kan man ju fråga sig hur många i A-laget som arbetat en enda dag på ett vanligt jobb. Tali då kanske som vakt. Men det är en sak. Men att liksom kapitalisera på Malmös arbetarhistoria för att kränga fotbollströjor till barn för 800 kronor. Det är lite magstarkt tycker jag. Hur många hårt knegande ensamstående mammor har råd med det? Har de ens råd att ta med sina barn på en allsvensk match? Och sen har vi en vuxen variant då, den riktiga varianten som kostar 1500 kronor. Det är inte så jättearbetarstadsaktigt.
Man kan också fråga sig var i designen yttrar sig detta arbetararv?
Men det kanske är det där mörkblå då som ska vara som ett blåställ.
Ja.
Det är en väldigt långsökt passning.
Det är oerhört långsökt.
Det enda som egentligen var en passning var ju liksom presentationsvideon av tröjan. Där det syntes bilder på lite ja. Fabrik.
Alltså de är lite svåra. Jag tycker lite grann att jag tycker att diskussionen om hur det ser ut som vi har nu, den tycker jag är jättebra. Liksom de lätt ansträngda förklaringarna bakom designen, de köper jag inte. Det är som de här bropylonerna.
Mm.
Det var ju också, jag vet inte. Det kändes oerhört långsökt alltså.
Får jag säga någonting?
Ja, absolut Max.
Nej, jag bara hakar på det egentligen där med ekonomin som Fredrik pratar om. Det gäller även det biljettpriset. Det är lite intressant egentligen att se för att Malmö sålde ju enormt mycket merch, som det numera ska heta, i fjol. Och drog in väldigt stora pengar på det. Och det frågan är liksom, var går gränsen för det här? För att när man hör de här priserna på tröjorna så ryggar jag i alla fall. Det måste jag säga i högsta grad. Och det är intressant att se hur långt det bär. Och som vi har sagt tidigare, om Malmö skulle kunna hamna liksom i lite bakvatten, att det inte var lika spännande något par säsonger, liksom, vad gör man då? Det ska man fundera.
Sen har jag bara jag tänker att gränsen, det man har sett är ju ändå att gränsen flyttas ju,
ja,
hela tiden.
Absolut, absolut.
Och ännu har de ju bevisligen inte nått, nej, eller gått över.
Nej, och det är det jag menar. Det är intressant att se egentligen var den finns. Sen allting har ju blivit dyrare och det är mycket annat liksom, så att det är bara en reflektion. Sen det enda när jag tittade på tröjan var att jag fastnade på baksidan av kragen. Eller där uppe. Så där kragen går inte runt hela vägen utan där är liksom en blå flärp. Just blå flärp upp där. Tycker jag bara ser konstigt ut.
Och sen, för att kanske då knyta ihop säcken. Det är lite som att säga att ni inte får säga någonting efter det här. men det är... Om man nu ska vara en arbetarförening, då ska man ju inte spela fotboll den 1 maj som är ju tänkt att cupfinalen ska flyttas till. Där borde ju Malmö FF säga, vi värnar vår arbetarhistoria, vi spelar inte fotboll den 1 maj. Erik Persson hade inte gått med på den typen av flytt.
I händelse av att finalen lottas till Malmö, vilket ju är.
Ja.
Eller så gör man tvärtom och säger att det blir en bra hyllning till arbetarklubben Malmö FF att ta sitt...
Tänk att det är ju då arbetarna har tid att gå och titta.
Ja, jo, det är sant.
Så att,
tiderna förändras.
Ja, så är det.
Var det allt från MFF-poddens moderedaktion?
Ja, eller finns det några tillägg?
Nej.
Nej,
det kommer ju när vi får se borta tröjan.
Ja, precis.
Och tredje tröjan.
Ja, det ser vi fram emot.
Mm.
Det här har varit avsnitt nummer 350 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och har haft sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss!
Hej!